Ja, vi såg det att när detta här är så kallade sedarträet som då är ett bilde på en måte på upphöjelse, självupphöjelse, storhetstankar och så vidare, hade fått fäste sig i sinne till David, så var han också i stand till att påverka profeten Nathan till att bli med i denna plan om att bygga ett hus för Herren, eller ett lite mer ståndsmässigt hus. Och på en måte vara med och bygga en kristendom som var lite mer lik acceptabel, lite mer pompös, till så enkla, till så fattigsla som det som vittnesbördets ark och tält stod för, tabernaklet. Men när vi kommer till det nya testamentet och vi möter en man som heter Paulus, så är inte han så lätt att lura. Han var inte så lätt att få med på notarna. Han sa det, jag sa han, ville inte veta. Noe ibland är där utan Jesus Kristus. Och det var vittnesbördets ark. Det är Kristus. Han bar med sig denna ark genom världen. Och jag var hos er i skröplighet och i frykt och i megen beven. Han var ju upptatt av att visa sig och framstå i en karaktär som sedertreet, som skulle på en måte tillfredsställa den mänskliga kunst och tanke. Han var ju upptatt av det. Jag var hos er i skröplighet och i frykt och i megen beven. Och min tal och min förkynnelse var icke med visdoms övertalande ord, men det var helt andra ting, men med ånds och krafts bevis. Det var helt andra ting som la grundvolden för dig som Paulus fick till att tro. Han la en grundvoll där för att deras tro inte skulle vara grundet på människans visdom, men på Guds kraft. Det var en gudomlig kraft som kom till syne, som skapade en grundvoll som de kunde stiga in på och tro på. Och han sa det, jag har lagt grundvoll. Och då jag kom till era bröder, så hade jag med mig något. Men jag hade icke med mig, jag kom icke med. Kom jag icke med, sa han. Det var något han icke hade med. Och han hade icke med sig dessa ting som tillfredsställde det naturliga människa och upphöjade det naturliga människa. Men jag hade med mig vittnesbördets ark. Vittnesbördet. Guds vittnesbörd. Men det var inte något sedarträ i min förkynnelse. Det var inte något mästerskap i tale eller visdom. Och förkynte det Guds vittnesbörd. Alltså, och här skiner det genom vittnesbördets ark. Det var det han bad med sig. Kristus har utsänt mig, säger han. Har icke utsänt mig, men han har utsänt mig. Men det var alla dessa nektande uttryck. Dessa nektande uttryck som Paulus hela tiden brukar för att avskära allt det naturliga människa. Allt storhetstanke. Allt det som människa rosar sig av. Det var nej och åtta nej i Paulus sin praxis. Kristus har utsänt mig i en levitt, en tjänare som ber de heliga ting i denna världen, för att förkynna evangeliet. Icke med vise ord. Icke med sedarträ. Och han säger också ett slikt nektande uttryck i 3:5. Han säger det. Icke att vi av oss själv. Det är det här Paulus är upptatt av. Han må icke förbindas med något av det naturliga. Något av det som människa upphöjer sig över. Han må icke ha plats för det. Icke att vi av oss själv. Sälj du är till att uttänka. Inte våra egna ting. Inte det som ger oss plats efter våra naturliga fortrinn och förutsättningar. Men vår duelighet av Gud, som också gjorde oss duelige. I tillägg till att bli frälst, så är det en tilläggsduelighet till att vara levitt, till att bära med sig det heliga ting genom denna världen till berikelse för de troende, kvarandra här och för världen. till att vara tjänare. Och det var det levitterna var i det gamla testamentet. Det var tjänare för Herren och för prästerskapet. Och för folket. Och slik var det den gamla pakten. Och den gamla pakten höll då skyggarna av den nya i sig. Icke för bokstav, men för ond. Först det synliga, så det materiella, det visuella, må vi ha för att kunna föra dessa sannheter vidare, bilder vidare till det underliga. Först det naturliga står där i Korintherbrevet, så det underliga. Det vill säga, först de synliga ting, de naturliga ting som talar om det underliga i vår förståelse. För att vi ska kunna tillägna oss det. Och Paulus säger också det, men en var, men, sa han, men, en var, se till, vårledes han bygger vidare. Se det träet byggmaterialet. Och David skulle bygga vidare. Och han byggde vidare med trä, höj och strå. Kölk och härlig det materialet var, det var trä. Och aldrig något annat än tre. Och det är det som är vårt problem. När vi ska bygga vidare så tar vi det som är så fint att det är nästan gudomligt och sånt. Men det är likväl bara tre. Han var stort i fara för att bygga vidare med isop. Men det är också tre. Men det är så beskedet att det förstår alla. Att det har sig någon värdi. Har jag väl någon tid sagt, bygg mig ett hus av sedarträ. Och jag satt en dag och las i 1 Korintherbrevet 3, 12 kommer till. Och då slog det mig. Måten detta vers är byggt upp på. Och jag tror det är bevisst ifrån den helige ånds sida. Det är slik måten, slik vers är satt samman. Du ser att det är först och sådär tre materialer. Som du finner i tabernaklet. Guld, sölv, kostliga stenar. Och så på en måte utan att det är något som helst slags luft emellan. Så kommer det tre materialer som är värdelösa. Helt vid sidan av. Jag tror att det är helt bevisst för att visa oss. Hur när i vår erfaring. I vår upplevelse. Det värdefulla är. Knytt eller står. I våra valg. Närt. Det värdelösa. Där står kostliga stenar och så står där utan något som helst slags öppning mellan tre höj och strå. Låt märke till det. Och slik är det mitt liv. Plötsligt jag kan snu mig runt och bli distraherad, mista koncentration, plötsligt kan jag säga något obetänksamt. Plötsligt kan jag göra ting som är skämst över. Som jag vet inte har något med Guds ande att göra. Slik är livet för oss alla. Tre höj och strå. Slik är skriften uppbyggt. Och det är intressant. Och slik är också verkligheten. Slik är verkligheten för oss alla. När vi står överför våra valg. Och nu utan att märka det själv. Så havnar vi över. Från att vara kongliga personer. Som representerar Gud till att vara den som är ett medium för onda ande och ondsmakte i våra liv. Från att föra fram något värdifullt till något som är lavare värdi eller helt värdilöst. Och slik var situationen för vår kära vän David här. Och heldigvis måste väl nästan säga. Så kan vi lära något av Getargutten. Och det på en måte är så vidunderlig med skriftene. Det är att skriftene är äkta, de är sanna. Jag tar med människets storhet och jag tar med människets svaghet. Och det, vi känner oss igen. Det är ett fantastiskt bok. Och vi känner oss igen. I dessa skriftene här. Det är sant? Vi känner oss så gott igen. Fordi at både du og jeg, David han var konge. Och han var gätare, eller motsatt, han var gätare och så blev han konge. Men han bar med sig sin konglighet hela tiden. Han begynte att regera, han kom i kontakt med Gud. Och han begynte att regera utanför Betlehem. Till slut regerade han hela Betlehemsmarkerna. Det var ingenting, han kom i samfund med Gud och han regerade överallt, själv om han var gätare. För han bar kongen med sig i sitt sinn. Han var en kongelig person, liksom vi. Det är ett kongelig prästerskap. Vi är konga av födsel och vi bär med oss det kongeliga genom hela livet. Och vi kan i vår kongelighet vara över en kvar situation genom hela livet. Vi kan regera där vi går fram uansett vanskeligheter. Det är vårt tal. Vi kan vara över vår omständighet och aldrig under. Du ska alltid vara över, står det. Och du ska aldrig vara under. Det är mulet på grund av det privilegium som Gud har gett oss. Men det kan kun ske i förbindelse med den helige ånd och Guds närvaro. Och slik var det med David. Han regerte Betlehemsmarkerna. Kom det då en löv eller en björn? Han var där. Och så var han senare, när han har varit tro i smått. Och den som har tro i lite, han har också tro i stort. Så blev han konge. Men han blev det på grund av att han var hörde. Och slik var det också för den här Jesus. Jag är den gode hörde, sa han Johannes. Och så till slut, han skulle gå in i evigheten, så sa han till Pilatus: jag är konge. Jag är konge, men inte ändå. Inte ändå, men min kongelighet kan ingen ta fra mig. Han var konge, men han hade inte satt sig på sin trone. Och slik är vi också, vi är konge. Och vi blir utdannade till kongar från dag till dag. Och vi är ett kongligt sinn som ska utvecklas i oss. Och det ska skina fram i vår omgivelse att vi är äkta och sanna kongar. Men vi har inte tagit på oss vår trone. Och det bär i kraft av vår konglighet vi också är i stand till att utöva inflytelse i vår omgivelse. Vi må vara kongar och regera där vi går fram. Moralsk, på moralsk vis. Alla måste se att vi har en moral, en tankegång, en handlemåte som är kongelig i sitt väsen. Det är vårt tal. Paulus sätter det in i en större sammanhang. Och det är vanskligt för oss. Och han är i stand till att leva på en åndelig måte i en annan tid än David. Och slik är det för den åndelige. Det är ingen begränsning för den åndelige. Med den helige ånd så kan den åndelige bevega sig i fortid, i framtid. Han kan bevega sig från jord till himmel och från himmel till jord. Och därför kan han också i sin ånd på en måte bevege sig till den domstol som han en gång ska framställas för. Slik han är också i stand till på en måte att ane vad slags karaktär den här domstol vill ha med den helige ånd. Och ta det med sig tillbaka till denna världen och prioritera i förhåll till den dom som en dag ska avsägas. Han drar sted till den domstol. Och så kan han på en måte sätta sig ner där och lytta till den atmosfär som är där. Vad som blir lagt väckt på. Vad slags domsavsigelse som är där. Och så blir han bett om att dra tillbaka till denna världen. Och praktisera livet som om han vet alla dessa ting. Det är det som är vårt tal. För den underliga, där ingen begränsningar. Den helige kan tas med till fortid. Helt tillbaka till Guds råd från evighet av. Och vi kan sätta oss ner i Guds råd och vi kan känna på den kärlighet som Gud hade från evighet av. I Efesierbrevet. Vi kan bära där som vid den helige ånd, där det finns inga begränsningar. Och vi kan gå in och vi kan känna på den varme som är i Guds hjärta. Där det är inga begränsningar vid den helige ånd. Man kan känna dybdena i Gud. Det är fullt möjligt, där finns inga begränsningar. Allt är möjligt för den som tror och som har fått den helige ånd, som innsegler på hant, og som kan forklare de guddommelige ting for oss. Paulus, han visste, han hadde bevegt seg, han hadde vært inne i den guddommelige verden og orientert seg, og sett på domstolen og snakket med dommeren. Han visste hva som måtte til for å vinne løpet. Han gjorde alt for å vinne. Alt gjør jeg, alt formår jeg i ham som gjør meg sterk. Fordi han også visste hva det handlet om. Han visste hva slags portaler, hva slags æresbevisninger, hva slags tilstander, hva slags vidunderlig glede det ventet den som tog del i striden. Og subjektive vurderinger vil aldri ha noen betydning. Det blir den samme ilden som skal bedømme alt sammen. Den samme ild. Og det som ikke tåler dommen vil fortsette og forsvinne. Men om det verk noen har bygget står seg, da skal han få lønn. Fordelen for den åndelige, den som evner til å nettopp gjøre dette her og bevege seg i ånden til de forskjellige plasser, den som ved den hellige ånd kan reise fra jord til himmel, for å orientere seg i hele det guddommelige, den guddommelige virkelighet, han eller hun kan ha en viss peiling på den virkelige dom og den virkelige oppfatning av disse ting, hvordan Gud ser på og betrakter dette her, og få en forståelse, hva slags respekt som blir avkreft av oss mens vi lever her nede. Hva slags respekt denne dom framtvinger i vår liv. Og den skal stå for oss gjennom livet. I 4. Mosebok 19, vers 6, så har vi dette bildet om den røde kvigen. Den røde kvigen. Og her, i vers 5, så er det også varmt. Ikke sant? Og det taler om Golgata. Den varme som var på Golgata, da den Herre Jesus var der. Det var en dom. Alle vet at det ikke snakker om Celsius i den forstand, grader, men det taler i et bilde som taler om intensiteten i Guds dom over alt det som er under Guds mishag og forbannelse. Alt det som er utålende for Gud. Så skal de brenne kvigen, står det. Og det taler selvfølgelig om det som skjedde med Kristus på Golgata. Men langt mer interessant blir dette her når vi forstår at dette er et bilde som er for oss og som gjelder oss. I dette bålet så er du og jeg med i dette bålet. Ikke sant? Når vi forstår det, at dette her er noe som gjelder meg. Det er et bilde som omhandler en side ved Kristus, som gjelder meg. Det gjelder meg som et Adams barn. Juridisk sett så er ikke jeg lenger levende. For Gud som et Adams barn. Den historien er passert. I og med at denne kvige ble brent, så var jeg med på det. Det var meg som et Adams barn. Jeg er avgått ved døden. Og jeg er til og med avgått ved døden ved en aktiv handling ifra Gud. Gud er aktivt sørget for at jeg er avgått ved døden. Men ikke bare det. Jeg er straffet, og jeg kan ikke lenger selv om noen får tak i meg. Straffest for noe jeg er, eller som jeg kommer til å gjøre, som et Adams barn. Men, la oss ta det med det samme da. Hvis det da er noen slags form for straff i mitt liv, så er det kun som et barn at jeg blir refset. Det er en helt annen sak. Det er en helt annen sak. Den dom må ikke vi skyve fra oss. Den straff må ikke vi skyve fra oss. At Herren gir ting og fortøyninger i mitt liv som er meint for å forbedre meg, foredle meg, tilrettevise meg. Det var nettopp som barn, og det er nettopp fordi jeg er barn, at det blir lagt hand på. Men nettopp, og det er kun ett mål, han tar fatt på oss for å få oss nærmere. Nærmere. Til, han tukter til vårt gamle. Vi må ikke blande disse tingene sammen. Men dette bildet her, det går videre. Og presten, hva kan er det? Ja, det er også et bilde. Men det er et bilde også på deg, det også. Du er også en prest. Ja, du er en prest. Det er en kvar troende en prest. Han har gjort oss til kongerike. Og til prester, står der, for vår Gud. Og han vil også, ikke bare utvikle kongelige egenskaper i oss, men han vil også utvikle prestelige egenskaper i oss. Prestelige evne. Og presten skal ta sedertre og isopp og kaste det i ilden der hvor kvigen brennes. Og her er det at vi ser det som Paulus prøver å få oss til i 1. Korinterbrev 3. Få oss til å gjøre. Ilden skal prøve det, sier Paulus. Og så kan vi vurdere. Vil dette tåle ilden? Og hvis det ikke er et materiale som tåler ilden, så skal vi kaste det i ilden mens vi lever her. Men det er opp til oss. Det er vi som må kaste ilden. Presten må kaste ilden, og hvis han ikke kaster ilden, så blir det forvirret. Så blir det en del av oss. Så tar vi det opp, og så bygger vi huset med det. Så blir huset forringet. Fordi at vi må velge når vi skal bygge. Vil vi ikke, kan vi ikke bruke det, så må vi kaste det. Eller vi bygger det inn i huset, og inn i vårt liv, inn i menigheten, inn i samfunnet. Men det er bare den som har fått utviklet prestlige egenskaper som er i stand til å gjøre dette her. Bare en sann prest. Og det er selvfølgelig med dette som alt annet, det er lettere å kaste isopen enn å kaste sedertreet, for det er så fint. Det er så tiltrekkende. Det står så talende her, kaste det i ilden, der hvor kvigen brennes. Kaste det som noe verdiløst. Er det noe som er verdiløst? Er det noe som er verdiløst? Er ikke alt like bra? Ikke alt like bra da? Det er en som har talt om dette. Og det var den virkelige Salomo. Han som sa her er mer enn Salomo. Han talte om isopen som vokser. Alt står det. Han talte om alt. Skal ikke tro det at han ikke talte om alt. Tal om alt han. Alt i vårt liv. Alle ting taler han om. Nå må vi stå over på de forskjellige ting i vårt liv. Han taler om alt. Om isopen, om sederen på Libanon. Om isopen som vokser utenpå veggen. Den visdom som tilhører denne verden, eller denne verdens herrer, de som forgår. Alt det som behager, som tilfredsstiller det fallende, ære og fallende, det fallende mennesket, og bygger menneskets høyhet og selvbevissthet. Alt det som var med en vinning, sier Paulus, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Jeg akter det for skam, for at jeg kan vinne Kristus. Han kastet det alt sammen i ilden, der som kviga ble brent. Men det er bare det at det er du ei som må gjøre det. Det er du ei som utvikler prestlige evne. Det er du som er kalt over en prest. Det er du som må ta initiativet. Det er du, det overlatt til deg. Han skal kaste det i ilden, der hvor kvigen brennes. Og det må gjøres på bakgrunn av erkjennelsen. Hva er det som er verdifullt? Og hva er det som er verdiløst? Och Paulus han lägger till i denna förbindelse: då skall en vars verk bli åpenbart för dagen, ska jag visa den. Kristi dag. Då han ska trä fram på scenen och allt som är hans karaktär ska komma fram. Men för oss så är Kristus inte någon utkänd skickelse eller störrelse eller hans tankar om ting. Heller inte det dagslys som hans person allerede nå i stand till att skapa. Det borde vara på en måte, det är vårt privilegium att känna till han, alla hans sida, och vara på en måte förtrolig med all hans tänkning. Det är det som är möjligt för den som tror. Så att det ständer det att så att inte dagen ska komma edas över edas som en tyv. Det är sant. Så med hjälp av den kunskap så kan vi kasta i ilden allt som han ville, den sanne präst, ville ha kastat i ilden samman med den kvige och bränner upp. Men du, vi är tillböjliga, vi, liksom, i alla fall ej. Vi tänker ett sannlet, ett kurs i lite prästlig upplysning och könsomhet. Och det trångde faktiskt Nathan också. Och inte minst David. Och han sa till Nathan: gå till min tjänar David. Han sa till kungen. Nej, det får hjälp på. Gå till kung David. Han sa till Gud. Nej, han sa inte det. Gå till min tjänar David. Ja, det får hjälp på. Det får hjälp på Gud och så Nathan. Ja, det är det. Han blev inte imponerad av vad han stod där i. Och liksom... Och liksom syns han var något i kvar. David, han hade fått i gött några år, så han har glömt att han var gärta Gud en dag. Han har glömt det. Så säger Herren: skulle du bygga mig ett hus till, ett tält till att bo i, ett hus till att bo i? Jag har inte bodd i hus, men jag vandrat om i ett tält, i ett tabernakel. Du tänk, han gjorde det. Han tabernaklet sig ibland oss. Var slik han kom. Och inte bara det slik han kom, men det slik vi är kallt till att leva i all beskedenhet. Ska vi bära med oss den gudomliga verklighet i ringhet genom världen. I det på en måte det beskedna. I det som ser ynkligt ut. Det som ser lite ut. Det är på den måte vi skulle bära med oss. För att den rike kraft ska vara av Gud och icke av oss. Det första vi lägger märke till här, det är att Herren inte lar David bli i den tillstånd han är havna i. Och det är intressant, synes det. Och så kallas Gud ordna ut det här. Och Herren är slik att han vill locka oss ut av vårt blindspor. Det blindspor som vi havnar i. Vi är inte bara fallna människor med en fallen natur. Men vi är också naturliga människor. Och det naturliga människor står där. Tar inte emot det som hör Guds ånd till. Det mänskliga, det naturliga. Det jordiska och det synliga. Och det förgängliga, det fångar så väldigt lätt vår uppmärksamhet. Men denna händelsen i Davids liv säger mycket mer om den omsorg Herren har för sina. Om den omsorg och tålmodighet som han har med oss. Och när vi faktiskt kommer i skade för att ringa akten, vår Gud. Och sänder på en måte liksom... Han gjorde, han sände tredje person till Gud, till himlens majestät, för att snacka med han. För vi är för upptatt med andra ting, liksom David var, med sederträhuset sitt. Och akta det för mig värdifullt, en skaparen och kongen, Herren över alla ting, och hans närvaro och hans ansikt. Ja, ikke bare det, men enda antyde at Herrens hus ikke er noe herlighet. Det ligger faktisk en liten antydning om dette her, i det som David her foretar seg. Men det er den som ved den hellige ånd har fått sine sanser opplyst. De sa det, de som først så den herlighet som dette telt hadde, når de møtte mannen som oppslo sitt tabernakel iblant oss, plutselig et glimt, så forstod de, der bor noe der inne, i dette mennesket. Vi så hans herlighet, og det er derfor vi er samlet dere, vi som sitter her. Vi har sett at han, Jesus Kristus, som kom ned i denne verden og slo opp sitt tabernakel iblant oss, det bor noe enormt stort i denne personen. Det bor noe kolossalt i dette mennesket. Han er skaperen, oppholderen av alle ting. Og gjenløseren, han er alt, han er universets midtpunkt. Og han er en slik person som tar opp den som er falt fullstendig utenfor og kommer på kollisjonskurs med sin skaper, for å bringe fallet til opphør og ta oss hjem og inn i sin evige himmel, sitt evige himmelske rike. Dette vi sett dere, og vi er de lykkelige, ikke bare de lykkelige, men vi er de mest velsignede mennesker som beveger seg under himmelen. Fordi han har tatt seg av oss, og han sier det, også andre får skal jeg føre frem. Og han skal ta seg av oss. Den gode hyrde, han som tar seg av sin, og som aldri feiler, for at du skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og han skal lykkes. Han skal lykkes. Han har aldri mistet en eneste en av de som han har tatt seg av. Og slik var det også med David. Det var ikke ett får han mistet. Fordi det står for fint om han. Fårene ligger ham på hjertet. Det ligger han på hjertet. Han ligger deg, du ligger han på hjertet. Om ikke vi ligger han på hjertet, om ikke vi, han ligger oss på hjertet, så ligger han, vi på hans hjerte for alltid. Hver et minutt, hver en time, hver et år, og for alltid er vi på hans hjerte. Men så er det da, at han ville så gjerne gi oss den muligheten, du, at også vi skulle på en måte lære å elske han. Lære å prioritere seg han. Lære å ta del i disse krefter som var i gjetergutten og som viste seg til fulle i Kristus. Kom inn i hans tenkning. Bli dratt inn i disse store verk som han gjorde. Det er det det går på. Det er det som er interessant. Det er interessant å lese om denne gjetergutten som gikk gjennom dalen der. Det er fantastisk å lese om David. Han gikk gjennom Terebintdalen. Da reiste seg fiender der. En liten unnsele gjetergutt. Hva var hemmeligheten? Hva var hemmeligheten? Det var det at han kjente han. Dette er det evige liv. Han hadde det evige liv med seg når han kom ned der i Terebintdalen. Og det evige livet sterkere enn alt. Og fordi han kjente hadde det evige liv med seg, så var det ingen fiende som kunne stå imot ham. Ingen fiende. Så kan vi gå i Korinterbrevet ved den hellige ånd dagen etterpå at seieren er vunnet, så kan vi gå der og så kan vi lese der David er gått fram, den himmelske David er gått fram, og så sier han det, død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Vi så hans herlighet. De så hans herlighet. Vi så hans herlighet. Og vi har sett den. Og for det så vender vi tilbake til herligheten, ikke sant? Vi må vende tilbake til herligheten. Og herligheten er der de troende samles. Det er der herligheten befinner seg i dag. Der er jeg, midt iblant dem. Och vi blir dratt tillbaka, igen och igen och igen, för att samlas där han är. Men låt oss det vara, det står det att världen kände honom inte. Israel kände heller inte hon. Och likväl, det får skäll på David, du, Guds förtrolige vän, när han miste intressen för Herren och hans närvaro. Det blir liksom lite förringa, inte sånt. Vi känner oss igen. Vi snackar inte om något allvarligt fall här i Davids liv. Men det är bara en liten tilldragelse. Som på en måte viser lite av de fara som ett människa står i. Som du är står i. Så kan det bli för oss också. Men när han miste intresse för Guds närvaro. Det är avslörande, ydmykande för David och för mig. Som igen och igen. Jag var samman med honom. Och upplevt hans förtrolighet. Och glätt oss. Och må utbryta det att ingenting är som att uppleva när den helige ånd stiger fram ifrån skrifterna med Kristi person. Det är ingenting som är slik. Det är helt ubeskrivligt. Det är ingenting som tillfredsställer ett människa slik. Så kan vi likväl komma i den situationen. Och hur ser det ut med Guds menighet, tror du? Betyder det något att samlas samman med varandra och med Herren? Men det som gör att vi på måte blir ändå mer förundra och glad och förbausa och hemrykt över den här Jesus, det är den vänlighet som vi ser vidare här i fortellingen. Gud brukar för att bringa sin vän tillbaka till fällskapen med sig. Det första vi kan lägga märke till, det är tilltalen. Gå till min tjänar David. Han blev inte imponerad över kung David. Slik som Nathan hade låtit sig imponera och sagt, jag bär allt liksom du sönnest. Det är säkert godsort, det är säkert god grejer. Det av och till du säger det i viss förbindelse. För exempel, du ska i en 60-70-årsdag, så säger du det att jag ska köpa ett vedkommande, det är nog allt slag, inte sant? Jag ska köpa det där folket där, och du bara äter dig bör upp och löft i kassevis med tänk som du har fått för. Jag ska köpa slik folk. Ja. Men det var lite samma situation här då. Vad ska han ge till en som har allt? David, han var nog på toppen av sin rikes storhet, närhet av det. Han hade allt. Jag är rik, jag är överflod och fattas intet. Då är Gud ett problem, inte sant? Vad ska han ge åt en rik man? Vad ska han imponera David med? Och Gud hade ett stort problem att fånga intresse åt en slik man. Stort problem. Han nu var Satan och lurte. Vad ska jag göra med man där? Nu är det bara att se det här. Nu är det bara att se det här, det är så intressant. Jag har ju gått ut på datum. Ja. Men vi tror att det som vi hällde på med är så mycket käckare än det som Gud hällde på med. Då är Gud ett stort problem, inte sant? Ja. Det är bara det att vi är ett ändå större problem. Det är vi som är ett problem. Det är vi som blir tape. Inte sant? Och Gud har blivit nervös, inte sant? Nej alltså. Uffa mig. Han nu blir Gud nervös. Ja. Det kom en man utsänd ifrån Herrens ansikt för hans förtrolighet som heter Nathan. Han har varit inne där och fått justerat synet lite. Han kom inte Gud igen, och så kan vi då se kanske var störst av Gud och David. Kanske var störst av dig. Och han gick in igen i huset till mannen i sedertrehuset och talte något annat till honom. Han talte ord till honom. Så förandra denne man fullständigt. Så förandra David fullständigt. Och det har jag också upplevt i mitt liv. Jag sa till Hauran när jag var 16 år. På en man som talte Herrens ord. Förandra mitt liv för alltid. Förandra mitt liv. Det är Herren som talar. Det är Herren som talar. Och han talar. Och när han talar. Så sker det något med ett människa. Mitt liv förändrar rättning. Jag ska fortsätta med det i morgon. Först är trött i folket. Herre Jesus, tack för ditt ord. Tack för det att du är stor. På alla måter, på alla vis. Och du är stand till att fånga vår uppmärksamhet. Själv när vi går oss väck. Och vi går oss vill. Och vi är stand till att göra ting. Som inte är till ditt hjärta, Herre. Men du är stor i din storhet. Och du hämtar oss in igen. Du välsignar oss. Och du lar din godhet nå oss. Och för oss tillbaka till dig själv. Tackar vi dig att du är en sanne hyrde, en gode hyrde, som är omsorg för dina. Och inte en av oss ska bli väcke för dig. Men alla ska komma tryggt hem på grund av din storhet. Och vi tackar dig för det, Herre. Amen.